folk har en tendens att man ljudmässigt leker med att man ska slå plattor, så är det tack, 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 tack. Medan sen bruten slagrum, då lägger du in pauser där. Tack, 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 tack. Och det är svårare att läsa.
Typ jazz.
Ja, men det, faktiskt, jazz. Exakt så.
Håll upp händerna och hooka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson. Där är det, ja! Och där är det! Här är det! Alexander Gustafsson avslutar slaget i tjejen i tredje ronden! Ja!
Välkomna till MMA-podden med Paul Irvine,
Magnus Jukas Hedenblad
och Valdo Zapata.
Ja, nu är det ju drag. Vi började ju redan prata podd här innan vi hann trycka på rec, så vi börjar där direkt. ONE FC gick av stapeln här i förra veckan. Sage Northcutt var den veckans UFC-fighter som skulle göra debut i ONE. 29 sekunder, sen var det över. Han flög ner och kysste canvasen väldigt snabbt efter att Alexandre, med nicknamet Cosmos, skickade honom till Cosmos.
Mm. Ja. Han heter ju Cosmo i förnamn, vilket är sjukt roligt. Han slog en riktigt bra overhand med tunna handskar. Men vad var det, 8 frakturer i ansiktet på Sage Northcutt?
Helt
galet.
8? Det är inte så här, ja, men det var en spricka i okbenet eller stack en flisa i ögon. Nej,
men alltså hur, det är så sjukt, 8.
Han måste väl lite, drick mer mjölk. Vad tror du om det?
Ja, men jag bara undrar, hur liksom återhämtar man sig? För det kan ansikte, alltså 8 frakturer i ansikte.
Ja, det är hyfsat lång läktid. Det är inte bara att det ska sättas ihop, sen ska det byggas någon form av densitet i de där läkta frakturerna så att du tål att sparras eller bli nitad med tunna handskar igen. Och hur påverkar det här psyket?
Ja, nu vill jag inte säga för mycket, för jag har faktiskt ingen aning. Jag utgår bara från typ hur han ser ut och de få intervjuerna jag har sett med han. Men jag menar, som du säger, återhämtas efter 8 frakturer i ansikte. Vad händer med hans ansikte?
Men jag måste nog säga så här, är det någon som återhämtar sig från en sån typ av operation, då är det Sage Northcutt. För alltså, den killens synsätt på livet är att allting är ändå bara väldigt vackert i alla fall. Så allting har en mening, tror jag, enligt
honom. Gud har en plan.
Ja, nej, men lite så. Jag tror att han... Nej, it was meant to be. Och nu lär jag mig en läxa. Och nu går jag vidare och ser bara på mig att nu har jag kanske några titanplattor i ansiktet som skyddar mig från nästa slag av Cosmo.
Mm. Det påminner lite om när Rafael dos Anjos blev dödsmördad av The Heathen i sin första UFC-match. Han var ju uppercuttad ut i stjärnvalvet också. Och kom tillbaka bokstavligt med en titanplatta i munnen. Och det gick ju rätt bra. Sen ska jag som livsbitter gammal gråhårig man säga att det är väldigt många unga mäns optimism som byts ut mot bitterhet när det går dåligt. Till exempel när man får 8 frakturer i facet på sin debut i sin nya superorganisation. Det är inte jättekonstigt om den optimismen inte följer med ut från sjukhuset.
Men sen tycker jag också
han kanske blir bitter och gammal som dig direkt.
Ja, kan
han kommer tillbaka och tror inte på Gud.
Nej, det could be this, I don't know.
Vi får se vad som händer. Men här är också lite intressant, för jag märker också att väldigt många har en bild av att varenda UFC-fighter som åker någon annanstans ska ju såklart göra sjukt bra ifrån sig. Det är ju nödvändigtvis inte alls sant. Och jag menar, jag tror att många också underskattade Cosmo Alexandra. Han förlorade sin debut, men har räddat upp avslut på avslut efter det. Har också en gedigen, är det thai eller kickboxningskarriär bak?
Huvudsakligen thai, men han har gått kickboxningsmatch också uppenbarligen.
Ja. Och är ju en knockout-artist. Och han gjorde ju det han brukar göra. Så det här var egentligen ingen... Det var ju inte något som bröt mallen när det gäller Alexanders register.
Nej, men det är precis som du säger. Folk tror att han är för detta UFC-fighter. Och sen, det finns UFC-fighters och UFC-fighters också. Det är en viss skillnad på Sage Northcutt och topp 3 i den viktklassen. Så det var inget konstigt att han förlorade. Sen,
nej.
Var det ju väl kanske inte menat 8 frakturer.
Nej, det är väl lite konstigt. Men sen skulle jag vilja lyfta här att UFC har ju gjort ett otroligt jobb med att bygga sitt varumärke och allting runt omkring det och vad folk tycker och förknippar med UFC. Det är fler än en gång. Jag menar, det är vår supereminenta, ja, du sitter där, ja, precis. Mange brukar säga att det är skillnad på MMA och på UFC. Och lite av det har ju UFC tutat i Mange. Förutom att det är en cool grej att säga. Mm. Men det har de ju tutat i alla oss andra också. Det är inte jättestor skillnad längre på MMA och UFC. Det är inte supersällan som folk numera till och med tackar nej i UFC-förhandlingar för att få en bättre deal någon annanstans. Och det är inte bara för att de ska kunna ragga till sitt bälte. Det finns idrottsliga utmaningar inom MMA utanför UFC idag. Fråga Demetrius Johnson, för även om han gick från en förlust i UFC så var det inte som att han inte var i det högsta toppskiktet. Och han hade en superjobbig match när han kom till One. Vad beror det på då? Ja, det beror på att alla människor i den delen av världen är mindre och det är mycket lättare att hitta en fighter i hans storlek, så att det kommer finnas ett större utbud av fighters från honom att möta där på elitnivå än vad det finns på den nordamerikanska kontinenten.
Och den viktklassen är ju verkligen så, det håller jag med om, speciellt i Asien. Sen vill jag ju säga, när jag säger så ser jag ju de som kommer från eventuellt mindre organisationer och har 10-0, 11-0, 8-0, och det är inte UFC-nivå kaliber. Ibland vet man inte ens om det är riktiga matcher, känns det som.
Jag är benägen att hålla med dig 100%.
Sen finns det ju som sagt de här Bellator, Cage Warriors i närheten och One nu till exempel, som håller hög klass och verkligen. Men sen skulle jag vilja säga att bli bäst i världen, alltså UFC är ju bäst.
Ja, de är störst och framförallt bredast på spett på högst upp, bredast spets.
Precis, sen kan det finnas någon enstaka, vi har Mosasi och liknande, men ska man ta sig hela vägen upp till toppen i minus 70, då är UFC.
Ja, the place to be.
Ja, verkligen. Eller the place to inte be.
Ja, kan det också vara. Jag skulle vilja säga mer där faktiskt, och det är det faktumet att för bara ett litet fåtal år sedan så var UFC totalt ohotade. Ja. Och då kom det in folk som till exempel Ill Will Brooks, som kom in med ett fruktansvärt record och bara, herregud, det här är en riktig killing machine. Och han var ju best case scenario medioker i UFC. Men Eddie Alvarez kom in och var liksom the underground king. Och han fick ju däng i sin första match. Sen fick han växa in i rollen och blev a force to be reckoned with även i UFC. Men då, på den tiden, så var det ju något annat jämfört med vad det är idag. För idag är folk i vissa få organisationer, de är ärligt talat kompetenta nog att börja bråka topp, i alla fall topp 10 nästan på en gång.
Absolut, som du säger, det finns ju, alla har ju de här organisationerna, så finns det, ja, men Champion, någon annan som skulle lätt slå sig in topp 10 i UFC. Men det är ju fantastiskt roligt, precis som du säger, att de har ju växt, alla organisationer. Ja. Och det, den här sporten är så otroligt ny, för vi kan ju bara gå tillbaka 3 år i tiden, så var det inte så.
Exakt, exakt.
Alltså det har ju förändrats jättemycket. De hade Strikeforce och många kom därifrån. Det var ju inte samma klass.
Nej.
Rakt igen. De hade inte alls samma bredd. Det är ju det. UFC har ju, topp 20 är ju bra fighters.
Ja.
Och det är få organisationer som ens har 20 fighters.
Förutom Elia Theodoro.
Där får man ju nog säga att han vänder ju nog på den här trenden med att det är skillnad på MMA och UFC.
Ja,
där blir det blir kontrasten istället.
Jag var tvungen att slänga honom under bussen igen, förlåt.
Det skulle vara spännande att se honom i One. Ja, men verkligen. Ja, men det skulle vara spännande att se honom i One, se hur han levererar.
Ingenting med honom skulle vara spännande. Det var ena som det. Det skulle vara spännande om han slutar för sporten.
Chattri slänger ut en tweet: big signing on the way, Elias Theodoro.
Tack.
Eller Scott Coker för Bellator. Finally, the one we've been waiting for, Elias Theodoro.
Äntligen.
Next level MMA. Men som sagt, det råder spännande tider, och det är sjukt kul att vi också kan sitta och kommentera de här galerna. För vi har ju inte suttit och kommenterat en uppsjö av variation vad gäller organisationer. Men nu, bara den här månaden, har det helt plötsligt ploppat in One, det har ploppat in PFL. Jag håller vi tummarna för att det ploppar in ännu mer.
Mm. Ja,
och det har vi fått frågan om också. När kommer Bellator? Vi vet inte. Vi får liksom bara hålla tummarna för att den dyker upp. För det vore sjukt kul att kommentera den. Det där är vi alla eniga.
Bellator har ju verkligen en sån organisation, ja, som har växt otroligt, ja, mycket. Alltså där gör de ett fantastiskt jobb. Mm. För det är hög kvalitet. Och nu har man ju liksom sett folk välja då Bellator istället för UFC. Och nu när det kommer en ny uppsjö av fighters, så ja, du får ett kontrakt från Bellator, du får ett från UFC. Det är inte solklart längre, tror jag, vad folk väljer.
Nej. Och jag tror det är bra. Jag tror att i slutändan så kommer det på något sätt gynna sporten. Sen får vi ju hålla tummarna för att det inte blir boxningseffekten av att det finns liksom 17 olika organisationer som är, ja, på hög klass, och att alla är och spretar ut i det oändliga, och till slut är det 32 olika bälten som ska enas. Men jag tror att den tiden med att UFC var tuppen i hönshuset, tror jag successivt håller på, kommer glida bort om några år.
Mm. Det är bara en naturlig utveckling, ja, egentligen. Det går inte att ha monopol för länge, känns det.
Nej.
Ska vi blicka på UFC-galan som var?
Tycker jag.
Ja. Nu måste jag fråga dig, jag vet inte om du såg den matchen, men såg ni Hot Chocolate mot Michel Pereira, Demoliador? Det var en prelim-match nämligen. Såg du den, Mange?
Nej, jag har inte sett.
Okej, du har inte sett den.
Sett den.
Du har sett den.
Ja.
Yes, för tack för alla er som har frågat om honom. Ni är många, och nu tar vi upp honom kort och gott. Innan vi går till fighten ska jag bara säga att Michel Pereira hade, på den statistik jag har framme nu, så hade han 22 vinster, 9 knockouter, 6 stycken submission vinster. Han hade förlorat 9 gånger. Kliver in mot Danny Roberts, Hot Chocolate, avslutar honom på 1,47. Hans fysik påminner mer om en mellanviktare än en välteviktare. Alltså vad stor han såg ut mot Danny Roberts. Fan, jag får lite Johnny Walker-vibbar, fast jag måste tillägga med lite mer teknik och finess,
ja,
än Johnny Walker.
Ja, Johnny Walker är alldeles för oprövad än. Den här, eller oskolad framförallt. Han är en rå diamant. Den här killen är ju slipad. Han kanske bara inte är slipad enligt gängse normer, men han är ju slipad på, det finns en ordning i det där kaoset. Det var ju liksom inte bara en finns i sjön, skaka lite och hoppas att det blir ett mönster. Han hade uppriktat en plan med varenda rörelse. Det var bara inte den gängse planen, och det är ganska coolt att se. Han påminner lite om vad man en gång i tiden tänkte, Jair Rodriguez är helt galen. Fast det finns en plan där också. Mm. Och det är snyggt liksom, när det kommer, när folk bryter normen och visar att det finns andra system att tillgå än det klassiska liksom. Bryt mönster. Det betyder inte att man inte har några mönster. Det betyder att man kanske bara gör ett annat.
Ja, jag var superimponerad på de här inte ens 2 minuterna. Så uppvisade han men så mycket saker, allt från att göra lite Matrix-aktiga, Anthony Pettis springa på buren, inte att han hotade direkt med spark, men han var ändå där uppe och sprang, han gjorde det 2 gånger. Jag måste se om matchen, för det var så otroligt snyggt, och det känns som att han skulle lätt kunna kliva upp till mellanvikt, till och med börja hota i mellanvikt också. Nu behöver man ju se kanske några fler matcher än att bara besegra Danny Roberts jättesnabbt, men jag tycker ändå att han uppvisar någonting för mig som är lite framtiden av MMA. Det är att både kunna bjuda på riktigt bra slag, men sparkarna, det är någonting som jag har lyft hela tiden. Jag älskar folk som är duktiga på spark, och jag tycker att vissa människor kanske underskattar det vapnet i sin egen, i sitt eget MMA-arsenal, och vi ser de som lägger till det blir fantastiska, lite som Simon Sköld, när han väl tar tillbaka sin karate, då sitter han också på ett vapen till, att det inte alltid bara händerna som gäller, utan fan, kan du ha sjukt bra händer och sjukt bra ben på det, ja, men då blir det svårt.
Framförallt tror jag att definitionen av vad en bra spark är behöver vidgas. Ja. Vi har ju ganska länge tänkt att det är bara liksom roundhousen med smalbenet mot underarmarna och revbenen som är grejen. Modell thai-sparkar helt olika. Sen efter ett tag så dök typen upp, och folk började snacka jättemycket om alla varianter av push-kick, stop-kicks upp mot haka, efter att Anderson Silva knockade Belfort.
Jag måste rätta dig där, för det är nämligen Steven Seagal som har uppfunnit den sparken väldigt nyligen.
Nej, jag sa bara, att Anderson Silva gjorde den, men du har helt klart. Steven Seagal uppfann sparkarna såklart. Nej, men folk hade en bild av ett speciellt sparksystem. Och sen så började det breddas lite grann. Machida kom och gjorde mer klassiska, i brist på bättre uttryck, Shotokan karate sparkar med sina Maigeris pushkick-varianter. Och lite konstiga poängmaver som folk inte var van att se om man inte tittar på kampsport på 80-talet. Och sen så utvecklades det med att det kom någon taekwondo-doja här och där. Och så började folk snurra, och sen började helt plötsligt Anthony Pettis springa på buren. Och sen så kom Sabit och så vidare och så vidare. Så vad som har definierat en bra spark förut, det var hur hård den var och hur coolt det såg ut som Street Fighter 2 Sagat liksom. Men nu handlar det om hur effektiv den är och hur mycket ytor du kan täcka mer än i vilken situation. Det tror jag fortfarande kan utvecklas mer och mer och mer och mer och mer. Enkelt sagt, alla sparkar som träffar är bra sparkar. Mm.
Jag vill ju verkligen lyfta just, man säger, för det är ju så vanligt att folk, jag tror att thai-boxing för sparkar. Om man har tittat på en thai-match, ser fotarbetet, ser rörelsen, så är det helt annorlunda än MMA. Och det är det som är problemet med fotarbetet i MMA, som är otroligt mycket mer rörelse, och sparka då när du måste ta fart från marken med hela höften, det går inte, för då måste du stanna upp. Och det är därför folk har sagt att det funkar inte att sparka i MMA, du blir bara nedtagen eller liknande. Och det är vart sättet folk har sparka på. Jag ville lyfta Sadibou som ett fantastiskt exempel på snabba och bra och stenhårda sparkar för MMA.
Mm. Och där handlar det återigen så här, det är miljön som förändrar det. Tittar du på Edson Barbosa, hans sparkkvalitet gör att han skulle kunna fightas i One Super World Series i striking utan bekymmer. Han skulle kunna fightas S-Cup och Court Max och så vidare också på den sparkkvaliteten, och han sätter den i MMA. Men han sätter inte bara det, utan även han har breddat, även han släpper ut en lång öppen snurrspark i huvudet på Terry Ettim som träffar med en fotsula och inte med en häl och så vidare. Det handlar om att miljön är annorlunda. En thai-ring är 5x5, det finns 90-gradiga vinklar att låsa in folk i, och poängsystemet bedömer enkelt förenklat den som rör sig sist på grund av träff förlorar poängen. Så ser inte MMA ut, och det är en mycket större yta. Ytan i MMA är större än en karateyta eller taekwondoyta, och den är dessutom inte begränsad av rep utan av bur. Det är ett helt annat liksom krav/tillåtande miljöval för hur man rör på sig. Man behöver kunna alla sparkarna.
Sen vill jag lyfta det också just med Edson Barbosa, för han är ett sånt klassiskt exempel, och folk säger att han shufflar och allt. Ja, men han, hela hans stil och hur han är ju löjligt, löjligt explosiv. Det han gör och på det sättet han sparkar, det är få människor på den här jorden som klarar av. Ja. För han är så sjukt snabb. Så det är inte, jag skulle säga att jag ser inte att det är det optimala sättet egentligen att sparka i MMA. Sen gör ju han det, för han är som ja, han är.
Jag är helt säker på att Floyd skulle köra Philly Shell Defense i MMA och komma undan med det i slagväxlingar, trots att det troligtvis är ett självmord med tunna vantar för resten av mänskligheten. Det handlar inte om huruvida det är bra eller dåligt för honom. Det enda vi pratar om, det är generella antaganden om ett brett bassystem. Och det breda bassystemet förut var fördomsbaserat på ett smalt bassystem. Idag håller det på att breddas. Jay Rodriguez kommer in och voltsparkar någon i huvudet och landar med någon form av toppkontroll och vet vart han ska. Det fanns inte förut liksom.
Nej, det är ju ständigt utvecklande sport, och det är det som är så jävla coolt. Jag tror att om 100 år kommer de inte kunna sitta och säga att det kommer förändras om 3 år, men vi ser ju den här ständiga förändringen, och det gäller, alltså det är, fan, vi är nog få förunnade i den tiden vi ligger i att ändå kunna följa en sport som hela tiden utvecklas. Mm. Och det kommer hända mycket på MMA-fronten innan vi har gått i graven.
Ja. Och något jag vill lyfta här också, om vi pratar om organisationen vi har här, och just med One. Armbågar och knän, det har jag sagt länge.
Det däremot är riktigt outvecklat i MMA.
Riktigt outvecklat. Jag menar, när folk som... Ja, men du har Khabibs brottning eller liknande, börjar lägga in armbågar i clinch. Alltså, Tänk dig att möta någon som tar ner dig typ när han vill, men när han inte gör det så får du en sylvass armbåge. Alltså, som man tittar på One hela tiden, det är det som avslutar de flesta matcher. Mm. Det är kutt, det är liksom obehagliga tekniker, och när folk är mobbar hantera det, det kommer vara
Det kommer vara knas på riktigt
knas.
Jag började direkt tänka på armbågsörfilarna som John Jones gjorde mot Rashad Evans.
Ja, Rashad.
Alltså, det var helt absurt hur han gick och bam, bam.
Det var så sjukt att han låg framme med sin vänsterhand då, plockade Rashad och klev in och armbågade. Det var
också lite av reach.
Det var det jag tänkte säga.
Du skulle kunna göra det på mig ifall jag var full och blind, men annars så... Nej, men jag tror jag håller med faktiskt. Det är en grej som gör stor skillnad. Det har hänt massor med saker. En gång i tiden, för folk som kommer ihåg, då fanns det en striking coach som var jättehypad, som hette Rodney King. Ej att förväxla med Rodney King i LA Riotsen. Han körde något som hette Crazy Monkey Defense, vilket var jätteroligt. Och det gjorde både Rampage och Tito Ortiz och en massa människor pissade med Crazy Monkey Defense. Och det var det ultimata sättet. Enkelt sagt så ser det ut som om man ska krocka med, eller krascha med ett flygplan. Man sätter handflatorna på sitt huvud och viftar fram och tillbaka åt olika håll. Gör man det idag, när folk fattar att man kan bara vinkla händerna och slå igenom den där garden, då sover man. Men det var ansett på riktigt att ha händerna så väldigt nära ansiktet du kan, så har du en bra MMA-gard. Idag är det ett självmål, för att om någon sätter sina handflator på dig, armbågar, så blöder du. Om de bara vrider händerna rätt istället för boxningsvrid på händerna, så sover du. Det är ett jättedumt sätt att ha händerna.
Det var ju faktiskt det första försvaret då jag typ lärde mig.
Ja, alla. Alltså, det var evolutionen. För att det här är det bästa
Crazy
sättet.
Crazy monkey defense.
Ja, det är helt oslagbart. Alla tränare. Tito Ortiz tränare. Rampage tränare. Och sen så gick Chuck Liddell och vände lite på knogarna och slog som ryssarna och bara slog ihjäl Tito Ortiz.
Men jag tycker att det är så intressant med just den här enorma utvecklingen. För jag har ändå fått uppleva vissa av de här grejerna som Crazy monkey defense. Och till exempel, man tar ner någon. Tryck upp honom mot buren så kan man inte ta submission. Sen var det någon som bara, vänta, jag ställer mig upp mot buren, fan. Och det här tog ju då ett par år för oss MMA-fighters att komma på. Man trycker upp folk mot buren i kanske 3-4 års tid. Sen var det någon som kom på det, så...
Dra ut dem, bort dem från buren. Dra ut dem till mitten på mattan.
Ja, precis, utvecklingen går ändå långsamt, för vi är ganska korkade.
Exakt.
Det är för många slag i huvudet, men det går ändå framåt.
Ja, det går framåt.
Men det är samma sak där, det där går ju ett varv runt. Jag som förespråkar av korrekt grappling, det finns ju fortfarande en idé uttalat om att underhooken är det absolut starkaste. Det går inte att ställa sig upp utan underhook och så vidare. Det finns också ett helt strypsystem med dars och armtrianglar och anaconda och alltihopa som är baserat på att personen undertar en underhook. Bara, jag vet inte. Tyngdlagen kommer ovanifrån. Ingenting när du är underst som börjar med namnet under kan ju vara det enda sättet att ta sig upp. Det i sig säger någonting. Åker man till öststaten och kollar på brottare, och de får ju inte nudda marken och ligger kvar underst. De brottas bara med overhooks. Det här kommer också dyka upp i MMA. Än så länge är det bara Khabib och hans polare som hellre tar overhooks än underhooks. Men trust me on this one. Ge det ett år eller två så kommer folk börja öva i underhooken.
Jaha, ja. Där har vi.
Nej, det, är...
det kommer ständig troligtvis förändring. Så kommer ju, vad heter den här killen som uppförde dansen? Tja, jag fick en stroke precis.
Men för det dansen?
Dominic Cruz. Ja. Dominic Cruz till exempel, han ska döpa sin nästa hund till underhook. Ja, han kommer ju börja grina när han upptäcker att overhooken också är jättebra.
Ja, men då skaffar han en till bara. Och hoppas att det är en tik på den första fight, och en vane alltså. På den andra.
Då blir det hook bara. Perfekt.
Over underhook. Vi går vidare på kortet. Charles Oliveira tycker att vi ska lyfta. Han har raddat upp nu. Han klev in där. 2 sekunder. Ska få fram.
Fem
stycken raka just nu.
Avslut också.
Avslut allihopa. 4 stycken subs. Och den senaste var då en TKO i rond nummer 2. Och jävla vilken prickning han gjorde på Nick Lenster. 3rd gången de möttes bör tilläggas. En no contest, en vinst till Oliveira. Och nu ytterligare en vinst till Oliveira.
Ja, men alltså, vad säger man? Han är en sån fantastisk fighter.
Ja,
alltså,
det är han faktiskt.
Jag älskar, alltså det är en av mina favoritfighter just nu att titta på. Just det här lugnet kombinerat med våldet.
Ja, det är iskall aggression.
Ja, verkligen. Kall. Silent assassin.
Ja, det är... ja, definitivt.
Kolla på hans förluster. Han har bara förlorat mot topp namn när de dessutom var on a roll. Han har inga förluster där man säger, åh, hur kunde han förlora mot den personen?
Nej, ja, jag kan ju dra dem direkt. Bra. Vi backar till 2012 då. Cub Swanson, Frankie Edgar.
2012 och ja. Då Cub Swanson och Frankie Edgar 2012.
Det var danger.
Det var peaken.
Danger, danger.
Max Holloway 2015.
Decent bra kille.
Anthony Pettis 2016 och Ricardo Lamas samma år.
Då gick Lamas troligtvis som titeln 2016 eller var precis innan eller efter.
Kommer inte exakt ihåg hur det var där för Lamas, men där omkring, det har du rätt, där omkring. Sen är det Paul Felder 2017, efter det fem raka. Jag har inte ens besökt rond 3.
Och där säger vi lite om vad han har förlorat mot. Det var när han inte var vid sin peak. Han var ung och up and coming och förlorar mot dem. Det är okej. Det är typ som vi snackar om Manges bok här. Inte helt hundra på att vi ska räkna alla dem som att han är så här, jag måste sluta med MMA. Han har förlorat för många gånger. Vilket dåligt record.
Jag kan bara dra de sista två bara för att. För folk kommer undra. Hans första förlust var 2010 Jim Miller. Sen 2011 förlorade han mot Cerrone.
Ja,
alltså det är ju liksom, alla hans alltså, åtta förluster är ju topp. Ja, men det är ju namn av rang liksom.
Jim Miller var farlig också.
Och då var han det så riktigt stökig. Ja. Riktigt stökig. Så att, det säger en del om den här killen. Och han är ung, Oliveira.
29 år.
Exakt.
Det är så sjukt. 30 år.
Ja, han kommer till sin peak fysiskt som man nu. Mm. Han kommer hålla på med den tills han är 32-33.
Ja.
Kom igen. Hur erfaren, hur bra. Jag tror att... Ja, verkligen. Tack, Maja. Tack.
Bra. Slänger in en lättviktsranking här. Oliveira just nu rankad 15. Jag skulle inte bli förvånad om han...
världens bästa 15 kille.
Ja, jag skulle inte bli förvånad när det blir lite skift i lättviktsranken om han helt plötsligt skickas upp. För det görs det också när vissa börjar förlora, så kan det börja röra sig i rankingen på ett annat sätt.
Man får ju säga 15, rankad 15 då i UFC. Kan man säga att det är skillnad på MMA och UFC här?
Ja, det kan man. Här kan man faktiskt göra det.
Nummer 15 i UFC och nummer 15 ja. I...
Då tar jag och håller käften aktivt.
Jag ska bara slänga in hela rankingen direkt här. Vi har James Wick 14, 13, Islam Makhachev 12, Alexander Hernandez, Gillespie, våran andra favorit här, 11, 10, Paul Felder, Anthony Pettis 9, Barbosa 8, Kevin Lee 7 som torskade nu, Ally Quinta 6, Gaethje 5, Donald Cerrone 4, frågetecken på nummer 3, Conor McGregor, och sen har vi då nummer 2, Ferguson. Poirier är interimmästare Khabib Dachamp och de gör upp väldigt snart.
Hyfsad viktklass.
Ja. Intressant är ju också det att Oliveira säger give me top 5. Jag håller med där.
Ja, ja.
Jag håller med give me top 5. Det vill säga att krux med give me top 5, och det är att det är Gaethje då på grund av Cerrone, Ferguson bokade. Interim plus champ bokade. Nummer 3 frågetecken McGregor, Justin Gaethje nummer 5 är kvar. Så det är den som finns där. Finns ett case kanske för honom och Ally Quinta. Kevin Lee är 7a torskade. Jag tror att han kommer. Och det här jag menar med att både Ally Quinta och Kevin Lee har förluster, ja. Vilket betyder att Oliveira kan rulla upp, för att det blir ett skifte i ranken på det sättet, ja. Inte nu att han hamnar på topp 6, men att han förflyttas upp några platser från topp 15 till 12-13 kanske.
Alltså Kevin Lee skulle jag inte ha några problem att de bytte plats på med Oliveira.
Nej.
Alltså inga som helst. Och skulle de mötas så skulle jag sätta mina pengar ganska starkt på Oliveira.
Nu får vi inte glömma att Kevin Lee gick upp till välter.
Ja,
så det är möjligt att han försvinner ifrån rankingen. Jag vill bara slänga in det där. Det är för det är lättvikt jag nämnde här. Mm. Det är möjligt att Kevin Lee faktiskt försvinner helt beroende på vilket beslut han tar.
Tar han rätt beslut så försvinner han ju helt.
Ja, stannar och kliver upp till välter forever.
Nej, så bara försvinner helt.
Okej, ja. Nej, men det är en ruskigt intressant utveckling där. Alltså det är en sån jävla obehaglig division när man kollar på den.
Mm. Ja, den är sjuk.
Det är riktigt läskigt. Jag är glad att jag inte är lättviktare och fightas i UFC. Jag håller mig hellre till någon organisation i någon annat land som ingen känner till, där det finns få fighter som till och med jag kan vinna över.
Jag skulle bara vilja säga att Paul är definitionen av lättvikt.
Ja, det är de som vet, de vet.
Exakt.
Det är det.
Och det är han beredd att överge nu.
Ja.
Oj, oj, oj.
Jag funderar på att kliva upp några viktklasser.
Paul Weltervikt.
Det blir ett Paul Welterweight.
Där är den.
Nej, men shit, finns det något mer vi kan tillägga? Men nu har vi kastat rosor på Oliveira. Jag är benägen med att hålla med varenda grej. Jag tycker han är... Alltså han går ju från klarhet till klarhet till klarhet i varendaste match.
Mm.
Vem kan hota han nu?
Ja, du har ju räknat upp några stycken.
Ja,
där.
Precis.
Det är högre upp. det är högre upp som de riktiga hoten finns. Jag tror att han är ett jobbigt case för ganska många. Jag jämförde honom under sändningen med Donald Cerrone i beteende. Oliveira vågar gå helt upprätt och jobbar med en väldigt ärligt talat gammaldags thai-stil. Han kör double pillars guard med sina händer rakt framför sig, högt upp ovanför ansiktet, som att han bygger ett ramverk, en krockbur med armarna liksom. Han går extremt högt med nästan square höfter mot folk, med vikten på sitt bakre ben går det lätta på det främre. Det är väldigt, väldigt liksom stereotypiskt arketyp av folk kallar för thai-boxning. Och han vågar göra det där för att han har inga som helst problem med att folk dyker på hans midja för att ta ner honom. Han är ju faktiskt effektiv underifrån. Mängden submissions han har är flest i UFCs historia. Och majoriteten av dem kommer av att han har blivit nedtagen. Han tar inte ner någon.
Alltså Donald Cerrone är ju farlig från rygg.
Exakt.
Men...
Det är skillnad. Och den här killen är på inget sätt dålig stående. Hälften av det har inte att göra med att han har någon magisk stance eller briljant teknik. Hälften av det har att göra med att han vågar släppa exakt vad han vill med full power när han vill, för att han struntar i om han blir nedtagen. Anderson Silva fightade så en gång i tiden. Alltså när folk har det självförtroendet, inte så kul att möta.
Nej. Nej, men jag gillar en lång också för viktklassen, bra.
Typiskt otroligt långa människor.
Ja, men otroligt avslappnad i sin boxning också. Så ja. Det är väldigt spännande. Det kommer bli kul och, det är så härligt med MMA när det kommer upp de här och man bara vill se mer.
Ja.
Man vill se nästa match.
Ja, jag håller med, och det är tur att vi har matcher hela tiden. Dock är det ingen UFC den här helgen. Vi har PFL på torsdag, men det är ingen UFC den här helgen, utan nu kommer vi börja ladda inför UFC Stockholm. Vi har fått lite frågor vad gäller UFC Stockholm, men jag känner att vi besvarar ingenting som har med UFC Stockholm den här veckan att göra, utan vi tar det till nästa avsnitt. Så bara så att även ni lyssnare vet att vi har inte ignorerat frågan. Vi vill lägga all krut på nästa veckas gala nästa vecka. Jag tycker däremot att vi måste såklart lyfta huvudmatchen.
Jag har en match till att lyfta innan.
Ja, men kör.
När du snackar om ladda.
Yes.
Fight of the night var faktiskt dammatchen Aspen Ladd mot Tijara Eubanks. Och det var ju på prelims, eller hur?
Ja.
Ja, så den kanske inte alla har sett. Jag rekommenderar att man gör det via Fight Pass eller någonting, vart man nu har möjlighet att göra det. Den blev Fight of the night och det var den värd, tycker jag. För att det var väldigt, väldigt bra MMA fram och tillbaka från bägge damerna, som också så här slog hål på lite myter om att tjejer inte kan slåss eller slagväxla och eller brottas. Eller. Det var verkligen tekniskt bra, och sen så var det ungdom som tog överhanden, men inte på något sätt enkelriktat. Det var match hela tiden, och det var liksom en tribute till Diego Sanchez och Gilbert Melendez de sista 20 sekunderna. För då tänkte de här tjejerna att ja, men ska vi göra så att vi ställer oss på varandras stortår och sen så bara vevar vi loss och kollar vem som vinner. Det är väldigt sällan man ser det hända. Generellt är det för att tjejer oftast är smartare än killar och vi har hävdelsebehov. Men här var det liksom också för att bägge tjejerna fattade att det är jämnt, det står något på spel. Det var ballt liksom. Det var riktigt, riktigt häftigt att se att det hände. Det bröt väldigt många stigman om vad som är dam kontra herre MMA och så vidare.
Det var en riktigt bra match. Jag håller med i det. Vad tror du blir nästa steg nu för... Och så tappar jag ju namnet bara för det.
Damar, Cijara eller Aspen?
Där har vi Aspen Ladd. Det var hon som vann.
Ja,
så,
Aspen kommer ju hoppa upp en bra bit. Cijara Eubanks har ju ett starkt namn, en skalp. Och nu har Aspen räddat upp ett gäng matcher. Och hon har nu... Hon hanterade ju en meriterad striker i Lina Lensberg, och hon hanterade nu en meriterad grappler i Cijara Eubanks, som dessutom har ett MMA-game som hon har jobbat på i flera år. Lina har jobbat på sitt kortare tid, så att Aspen tog ju ner Lina, och det får man väl räkna med som ganska smart. Cijara Eubanks är farlig på fötterna också, så att det var verkligen ett statement av Aspen Ladd. Jag må vara ung, men jag kan ta fighten överallt och jag kan möta dig överallt.
Vad hon har framför sig i rankingen nu är hon är bantamviktare rankad nummer 6. Så vi har under henne Kat Zingano, Raquel Pennington, Caitlin Vieira, Holly Holm, Jermaine Durandami, Nunes mästarinna.
Ja. Det är ju inte en superglad klass där.
Nej.
The Random har väl börjat snacka om Cyborg nu, om jag inte minns fel. Det snacket har varit igång igen. Att
de har hållit på hur länge som
helst. Hon har väl ratat, det väl hände där jättelänge. Och nu verkar hon ha vänt sin åsikt lite kanske.
Det är klart,
hon
har sett att hon kan bli lockad. Exakt, ja. Bara, jag törs.
Ja.
Men ja, alltså det, jag hade velat säga att spela mot The Random.
Ja, det hade varit så, det hade väldigt varit roligt.
The Random är ju hemskt när hon får till sitt game. Hon är ju den bästa strikern i damhus. Alltså typ nästan könlöst bästa strikern.
Men du såg ju när hon mötte danskan Anna Elmos.
Ja, men det var obehagligt. Det var
brutalt.
Det var inte roligt.
Så The Random är, hon är inte schysst liksom. Det är inte okej. Det är verkligen inte.
Nej, jag gick ju på den galan. Holland, Rotterdam.
Mm.
Nej, det var inte. Vi hade samma omklädningsrum. Man sitter och kollar på tvn. Det var så här. Nej, men det var ju tre huvuden längre. Och såg inte så här smal, alltså det såg inte ut som att hon är mindre eller smalare. Vad är det för fel? Ja. Alltså, och sen var det ju clinch, knä, alltså. Ja, det var ju som ett barn tyvärr.
Det var
obehagligt.
Det var riktigt brutalt. Ska vi gå på huvudmatchen?
Ja.
Dos Anjos, Kevin Lee. Kevin Lee valde att kliva upp en viktklass. Haft lite jobbigt med viktnedgångarna till lättvikt. Han är också en som har varit väldigt öppen med en 165. Att han, för att då slippa de här komplikationerna, man får det lite lättare. Och UFC säger än så länge nej, vi får se vad som händer i framtiden. Uppgick han i alla fall mot Rafael Dos Anjos som före detta lättviktsmästare. Som har gått, skulle göra sin sjätte match i vältervikt. Och hade 3-2 i den viktklassen, om jag inte säger helt fel nu. Och det kändes som förhands, tänkte man. Men om Kevin Lee gör lite det, Nurmagomedov där på Dos Anjos, så kommer han kunna vinna. Och han försökte ju. Han gav det ju ett genuint försök. Men sen blev det. Konditionen, det kändes också som att det var det första som försvann från Kevin Lee, så var det just flåset.
Men jag vill säga det, jag tyckte precis som du säger, konditionen försvann, men jag måste säga att det kom någon slags andra andning på Kevin Lee. På
ett helt, absolut.
Jag tänkte, okej, nu är det färdigt. Sen bara, men för han såg trött ut ganska tidigt.
Typ rondett.
Ja, typ rondett såg man att det blev långsammare i slagen, men så bara växlade han upp lite där i alla fall. Så det var imponerande. Men jag tycker så synd på något sätt om Kevin Lee. Det var en kille som var så här på uppgång. Man bara, värsta hype trainer bakom. Så han är på väg. Och så har han problem med vikten. Förlorar lättvikt upp till vältervikt. Och det kommer inte bära hela vägen där.
Nej.
Det ser man ju. Och då är det så här, vart tar han vägen nu?
Ja. Det deppiga med honom är ju det som var hans superstyrka. Man bara, här kommer in en ganska komplett fighter. Han är en helt okej striker, exceptionellt långa armar och räckvidd i viktklassen. Och med liksom okej boxning då, fast med de armarna, jättebra. Bra brottning och dessutom ganska välutvecklad liksom BJ-tänk positionsmässigt på marken.
Stark.
Gud vad bra, och stark och ung och så vidare. Och han ser exakt likadan ut nu som han gjorde när han kom. Och det är problemet.
Ja.
Folk vet exakt vad han pysslar med. Han bryter inga mönster, inga normer, ingenstans. Rafael Dos Anjos har precis mött två stycken sådana fighters i rad. Colby Covington är en habil boxare, absolut inte en bra boxare, men en habil boxare med en stark brottning och en väldigt hög arbetsfrekvens. Kamaru Usman är Kamaru Usman. Han har alltså en habil boxning, väldigt stark och med en extremt hög arbetsfrekvens. Och här kommer Kevin Lee in som en mindre version av någon av de två. Och Dos Anjos har uppriktigt liksom blueprinten. Han visste att han skulle möta det där. Ingenting han råkade ut för att Kevin Lee stressade honom. Det såg man på hans ansiktsuttryck varenda sekund i matchen. Och ingenting Kevin Lee gjorde överraskade honom. Det såg man också.
Men tror du, eller tror ni, att jag bara upplevde att Kevin Lee hade också blueprinten. Så här gör jag. Mm. Och han tänkte säkert, jag upplevde att han tänkte att okej, jag gör samma sak för jag är lika bra brottare. Men han var så otroligt förutsägbar.
Exakt.
Det var så här, det var inga fina ingångar alls. Nej. Han sprang bara in och så hängde han och så stod, försökte han ta sin single leg eller double leg och han stod häng, alltså, han mixade inte upp det alls. Det Nej. Där var inte MMA.
Han gjorde separate martial arts. Ah, först boxas vi, sen brottas vi.
Ja, jag tyckte att han såg sämre ut än vad han har gjort tidigare.
Hur mycket påverkar det nu? Visst, lite lättare att inte gå ner i vikt, men det blir också ett annat styrkebesked. Dos Anjos har ju varit där uppe ett tag nu. Han har fått känna på styrkan från välteviktarna medans Kevin Lee istället kliver upp och kanske är för svag just nu för viktklassen.
Bra teori. Ja. Ja, och framförallt så att det till och med Kevin Lee, när han är stark, är svagare än både Covington och Kamaru Usman.
Ja.
Vilket innebär att för Dos Anjos, oavsett om Kevin Lee blir stark eller inte, hans initiala känsla när han blev upptryckt mot gallret var blir det inte värre än så här? Exakt. Ja, men det här har jag faktiskt.
Mm. För jag tror, precis som du säger där, Kevin Lee har också i lättvikt kunna vara den här lite bullin.
Mobbaren, ja. Absolut.
Och han, som du säger, han är inte den största tekniken. Hans nedtagning, det har aldrig varit det här chain wrestling, Khabib style, utan det har varit mycket power även på marken. Han har bra BI, men han har tagit rygg och han har squeezat livet ur folk. Och nu då, helt plötsligt, så tror han, jag kan göra samma sak. Nej, nu väger folk minst 7 kilo till.
Ja, och det är oftast inte Valdo-kilon liksom, utan det är faktiskt kilo du kan använda offensivt, inte bara defensivt.
Mm, ja, och vi ser ju också på, om vi jämför lite, visst, båda är kraftpaket, men det var ju inte som att någon av de här två grabbarna hade liksom lite icke-beachfett på kroppen.
Nej.
Utan det var ju rena och skära muskler på båda, men det kändes lite som att, som du säger, när pressen kom från Lee, så var det lite från Dos Anjos att, okej, men det var inte kanske tyngre än det här. Och när konditionen rinner ut, ja, då försvinner ju styrkan på köpet.
Mm. Jag skulle vilja slänga in en grej däremot här, och den är ju, tyvärr får vi ju blamea TJ Dillashaw för. Jag har ju fått ett par dialoger kring när torskar Dos Anjos för doping. Och det är ju för att folk tycker att tempot han höll, och det finns en liten poäng i det. Det var ju ett fruktansvärt tempo han höll. Glöm inte att han var med ryggen i gallret mot en stark brottare i 4 ronder. Men han höll ett högt tempo. Alltså ett högt tempo. Nu är helt plötsligt epodörren öppnad. Mm. TJs fel. För nu får man inte vara vältränad och ha kondis längre utan att någon kommer med epofrågan.
Nej, nu blir det nog den stora frågan istället för att någon har för stora rutor på magen.
Ja, nu är det epofrågan liksom.
Det man får lyfta är att han alltid...
Ja, men det är ju en epofråga helt plötsligt.
Men det man får se lite, det är i alla fall att de har haft det här länge.
Ja, han har alltid betett sig så här, konstant.
Det hade varit väldigt oroväckande om Kevin Lee kom ut nästa match och fightade så.
Ja, det hade varit en dead trigger alltså.
Eller McGregor ger 5 ronder som de första 10 sekunderna.
Ja, precis.
Fast om han gör det, då kommer jag vara mer, tror att den han möter är dopad, om det ska ta 5 ronder om han gör sitt 10 sekunders tempo.
Ja. Eller så är det McGregor Fast som har funkat. Jag känner att vi ska flyga in på lite lyssnafrågor, eller vill ni summera någonting mer med Kevin Lee? Egentligen den stora frågan, och den har vi fått. Vad händer med Kevin Lee nu? Jag tycker att vi tar den innan vi...
Det var väl lite det vi inte hade svar på.
Nej,
nej, han behöver ta sig en noggrann funderare. Om jag är Kevin Lee, då går jag ner igen.
Ja, jag med. Man får lida pin, skala bort lite muskler eller vad som helst. För han kommer inte kunna rå på typ Kamaru Usman och
dem.
Men i lättvikt är det ändå ett case för att han går nästintill hela vägen.
Oh ja. Bra lite flax, någon är skadad, så jag kan få hålla i ett bälte om man har tur.
Precis.
Men i liksom i välter.
Nej.
Ta bara, så här,
Tyron Woodley.
Ja, och har det så bra.
Ja.
Alltså,
Robin Lawler. Alltså, ja, det finns för
sluta.
Många.
Snälla Kevin Lee.
Ja, men vad händer med Rafael Dos Anjos, kan vi bara göra en snabb.
Ja, det är väl en...
det är så här, ja, bra
den
fråga.
Den är intressant. Då ska vi se. Dos Anjos just nu, jag ska bara ta fram...
3, va?
Det är exakt, 3.
Ja, och förlorat det... mot dem ovanför.
Ja, precis.
Fast jag skulle vilja säga en sak om Dos Anjos här. Han rörde sig och försvarade tekniskt och systematiskt. Och han hade ju ett intränat... Jänkarna snackar mycket om skillnaden på reaction och response. Han var väldigt reaktiv mot Colby Covington. Han var väldigt reaktiv mot Kamaru Usman. Där gick han på sin instinkt och många år av erfarenhet. Men han var inte nödvändigtvis tekniskt, systematisk och strategisk och korrekt. Den här matchen så var det inte en sekund som han gick på känsla, utan han hade ett response, inte en reaction time. Han hade ett medvetet intränat beteende att lösa situationer med.
Jag tror att han fick ett självförtroende i det, för att han vet att det är såklart jobbigare att göra mot Colby eller mot Camaro, fast nu vet han vad han ska göra.
Sen med det sagt vet man inte om det fortfarande funkar,
absolut tyvärr. Inte. Men jag tror att han skulle göra bättre matcher nu.
Ja, det var väldigt kul att se. Det är alltid roligt att se, som du sa, Kevin Lee ser likadan ut som när han kom. Och jag skulle kunna lyfta ett case för till och med sämre.
Ja.
Medan Rafael dos Anjos har utvecklats och varit med så länge. Så jättekul.
Det känns också lite när det gäller Kevin Lee som att de här förlusterna har tagit en hel del på psyket. Och att nu är det ytterligare en uppförsbacke, vilket jag tyckte man hörde. Han la ju upp på sina sociala medier en video, och det kändes som att han kommer nog ta sig en ganska hård tankeställare ur det här. Jag ljög, vi kommer ta upp UFC Stockholm, men inte i den formen som kära lyssnarna tror. Men det finns en aktuell fråga som såklart måste besvaras idag och inte nästa vecka.
Verkligen.
Just nu finns det en motståndare som står utan motståndare på andra sidan buren, och det är, nu har jag tagit bort namnet, men jag vet att Bartosz Fabinski i alla fall, som är redan aktiv UFC-fighter, skulle möta en UFC-debutant.
Sergej någonting.
Precis, och nu är då Bartosz Fabinski borta. Borta från kortet, så det finns en to be announced. Och här har då börjat florera lite, vem skulle vi vilja se? Det cirkulerar olika namn ute på nätet, såklart svenskar som folk jättegärna vill se, bland annat Nico Mosocker och Sten Mackman har nämnts. Det är då Weltervikt, Guram Kutateladze har nämnts, och det är några fler som jag just nu glömmer bort.
Men de är 77 i, alltså...
Ja, precis. Det är bara den här. Folk har frågat också Sebastian Kadestam. Han kan inte, för att han är signad på One och han är deras mästare. Så han är kontraktsbunden. Därför kan inte Kadestam gå. Detsamma gäller också Sadibou Sy, som just nu är kontraktsbunden på PFL och i den turneringen. Så de namnen tar vi inte ens i bejakan här, för de är under kontrakt och kan ändå inte.
Samma gäller ju antagligen till exempel Oliver som har signat med Bellator och så vidare.
Ja.
Nico ska försöka ta sig ner till 77 på kort varsel. Det tror jag är görbart. Men det är kort varsel, ska man vara medveten om.
Precis gott match.
Det är inte,
i 84 också.
Ja, och garanterat lagt på sig.
Ja.
Det är inte helt schysst mot kroppen att ge sig på en weight cut så här snabbt efter.
Sen... ringer UFC, då gör man
och då
det.
Gör man det, absolut.
Då gör man det
illigt. Exakt.
Och Guram, ärligt talat, jag är ett enormt fan av Guram, och han har kanske den bästa höften sparkmässigt, i alla fall i Sverige. Men den karn är i min värld att få fightas i minus 70. Inte för att han inte kan leverera i 77, men i 70 tror jag att han är ett riktigt odjur från början.
Ja, faktiskt. Det skulle ju såklart, jag är också big fan av Guram, det hade varit en första match. Du får en första match på kort varsel, sen får du fightas i 70 i den riktiga viktklass. För ibland kan det ju vara så, om man ska ta in någon på kort varsel, då måste man ta någon som klarar vikten.
Ja, såklart.
Och Guram kanske går runt på 80, jag vet inte.
Ja, men Guram klarar 77, det är inte
lätt. Nej, det är lätt. Det är det jag menar. Så,
Men jag tror väl i det här fallet, om man tar en match på kort varsel i en viktklass som inte är ens egen, så tror jag att då Sergej Kandushko, om jag nu säger det rätt, från Ryssland med 25 vinster, 10 knockouter, 7 subbar, 5 förluster, kliver in med 2 raka vinster, båda förra året. Jag tror att det är en bra match för Guram.
Det tror jag också.
Istället för att möta en, kanske till och med en rankad motståndare i fel viktklass, som vissa ibland får göra. Så det skulle ju vara, jag tror att det här är en perfekt match om han kan, så jag kommer också lägga min lott på Guram.
Det har varit väldigt kul.
Sen finns det en soft spot, så att jag tycker att det vore kul att få se Nico där, men det är inte dödsoptimalt liksom.
Nej, men nu tänker jag lite så här på skada av att ha gått en tre-rondare.
Ja,
hur lång karantän har vi? För det är väl också en viss karantän, va? Är det en tre-man?
Det beror på om du blir skadad.
Precis,
det beror på. Det tror jag inte.
Nej, det såg bra ut, tror jag. Så jag tror inte han har någon karantän, så absolut.
Men den är väl typ så här, alltså är det egentligen, i alla fall till UFC tror jag har, är det inte bara du har gått en match, i alla fall en veckas karantän? Är det inte något sånt där?
Nej, det tror jag inte. Nej,
jag tror det måste vara skada anmodat, så att säga, på något sätt. Föranlett.
Yes. Ja, men det tror jag att det måste vara. Men precis, Nico hade varit jättekul. Och sen är det då, klarar han vikten? Men det gör han. Sen...
Det är deppigt för David. David förlorade precis. Det är jäkligt deppigt.
För annars hade ju det också varit ett fantastiskt case liksom. Ja. Den winning streak han hade. Och så, otroligt deppigt att förlora en sån.
Ja, vi får se vem det blir.
Ja,
helt enkelt.
Det blir inte jag i alla fall.
Nej. Jag också, jag hade behövt lite mer tid för det här. Jag kan inte
klara vikten.
Jag kan inte gå upp i vikt på så här kort tid. Det som är
det är
mitt problem
av Aldo också.
Ja.
Vi hoppar på lite lyssnarfrågor. Här är en fråga som vi har fått lite tidigare också, som jag tycker att vi ska ta upp. Det är frågan: varför var One-galan inte i en oktogon? Och den varierar ju. Det är ju lite från gala till gala.
Men jag har ett svar.
Yes.
Det är för att det var merparten striking matcher högkvalitativa i kickboxningsregler. När det är merparten MMA-matcher och det då dyker upp några kickboxningsmatcher, då får de anpassa sig till bur. Men det är helt enkelt majoritetsbeslut.
Fast alltså, jag tycker fortfarande att det skiftar. Jag kommenterade någon förr och då var det de tre sista matcherna var kick och thai och titelmatcher var två. Och fortfarande var det i bur.
Mm. För det är konstigt.
Ja, det var konstigt. För jag hade också den där. Först hade jag den förklaringen att är huvudmatchen stående, då är det ring. Sen hade jag förklaringen, är det titelmatch stående, då är det. Och sen har jag hört den där också, men jag tycker att det verkar vara otroligt. Det kan ju bara vara så enkelt varannan.
Det kan ju också vara finns i sjön bara.
Ja. Precis.
Det kör vi idag egentligen.
Jag tror nog på finns i sjön.
Vi har glömt buren, Har någon en ring?
Ja, men lite så. Vad kommer de undan billigast med? Du har fått en fråga som jag har glömt att ta upp, som var en jävligt bra fråga, men det var för någon vecka sedan.
Mm-hmm.
Vad är egentligen, det här var någonting när vi körde just Holloway Poirier. Det var då, säger du bruten rytm eller bruten boxning?
Bruten slagrytm.
Exakt, vad är det, var frågan. Vad alltså, menar du?
Folk har en tendens att man ljudmässigt leker med att man ska slå plattor. Mm. Så är det tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Tack, 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 tack. Medan sen bruten slagrytm, då lägger du in pauser. Tack, 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 tack. Och det är svårare att läsa.
Typ jazz.
Jazz. Exakt så. Man jobbar på bruten takt istället för bara ett jämnt monotont, så bryter man tempot. Och man kan även bryta slaglängd. Om man tänker sig att man slår en jabb, om man slår jabben för att hålla en distans, för att skapa en distans, för att trycka undan någonting, för att slå tillbaka någonting. Det finns många olika funktioner med slagen. Det finns många olika hastigheter du kan slå med slagen, för att du kanske vill finta med den. Du vill få motståndaren att tro att du är på ett visst avstånd. Jabben var inte hårdare än sådär, de är inte tillräckligt långt bort. Och sen så nyper du till och tvärtom. Det finns en hel uppsjö av variabler som inte har att göra med hur du tekniskt utför slaget, utan vad du har för syfte bakom det. Och det tillsammans med en bruten slagrytm gör att du kan slå jab cross på hur många olika sätt som helst, som gör det väldigt svårt att läsa.
Det finns faktiskt sådana på YouTube när det är så här, ja, de har gjort med Lomachenko och har gjort med andra fighters just det där som valde göra ljudet, och så är det liksom, ja men skydda dig mot det här. Det är ganska lätt, vänster, höger. Och sen, bra, bra, bra. Och så som du säger, bruten slagrytm. Och helt plötsligt har man ingen aning om när det kommer slag eller vart de. Det är jäkligt effektivt.
Mm. Lomachenko, för er som vill titta på bokstavligt talat bäst genom alla tider, han är bättre än Floyd på det. Men Lomachenko hanterar bruten slagrytm och vinklar och syfte med slag på ett sätt som ingen annan gör. Floyd gör det med sin vänsterhand, men Lomachenko gör det från bägge stanser med alla sina slag, och även med hur han blockar kontra rör sig, kontra absorberar smällar.
Så vackert.
Ja, det är faktiskt sjukt.
Kolla in Lomachenko. Ja. Här är en bra fråga från Samuel Pettersson. Hur stor roll spelar submission-försök i poängsystemet?
Det är ju en bedömningsfråga. Man får inte poäng per försök, så att säga. Men om man tänker sig att någon har varit aktiv på marken och det är det som har hänt majoriteten av ronden, då är det ju såklart att likställa med att någon slår. Alltså, submission-försök skulle kunna likställas med significant strikes. åtminstone i närheten eller i paritet med. Man faktiskt försöker göra någonting, men det måste finnas en effektivitet bakom det. Det räcker inte med att det gör det i luften. Betydelsefulla strikes, betydelsefulla submissionförsök.
Sen är det ju där just som att det är en bedömningssport, så ställer det ju till problem om man tänker att någon ligger under och har en hyfsad triangel på väg. Så tror jag inte domarna räknar det särskilt högt tyvärr.
Nej, ofta. Så är det ju. Och det, däremot om den triangeln stängs,
ja,
tajt eller inte, verkligen, så är det ju åtminstone en, liksom, om någon måste aktivt försvara, ja, det, att då börjar det plötsligt räknas som att säga, men det där var ju en attack.
Vi har lite besvarat den frågan, insåg jag nu innan jag skulle ställa. Jag ska kolla här, för den här går lite hand i hand med lite, boxning och striking och sånt. Vad är anledningen till att man går rakryggad, inom parentes Cerrone, eller mer hukad i sin stance, samt varför går vissa med händerna uppe eller vid midjan, pros versus cons? Så det är Felix Lindstrand som ställer den här frågan.
Wow, det är en lång, ja, det är vår, utveckling.
Det är vår sista fråga för dagen. Så om ni vill...
Pros med har de vid huvudet.
Säg det, du får. Man kommer ihåg treans gånger tabell längre i sitt liv.
Ja, precis. Det kan ju vara en fördel att hålla upp händerna. Sen är det ju så här, vissa håller ju händerna för högt också, så de tappar helt slagkraft.
Diaz håller uppriktigt händerna,
precis,
för högt.
För högt.
Ja. Han träffar jättemycket, men han skulle uppriktigt slå ut fler om man sänkte händerna lite grann.
Sen har ju hans mission aldrig varit att slå hårt heller, så nej, det får ju han väga in i det. Men sen det där med att gå upprätt, ett stort problem som vi även har sett med Donald Cerrone, det är ju kroppen.
Du blir träffad i kroppen.
Ja, ja, det har blivit sänkt också två gånger via just det.
Precis, och den är ju mycket mer öppen om du ligger så.
Anledningen att folk går där, det är för att de upplever att de lättare kan kasta upp benen höjd i spark liksom. Framförallt utan att telegrafera lika mycket som om du krasst sagt står lite mer som en boxare och sitter ner. Sen finns det rätt många som gör det bra. Vi har en svensk thai-boxare som gör det väldigt bra som heter Abbe Joff. Han kan sjunka ner väldigt djupt och så tippar han ut kroppen sidledes och så sparkar han högt över en gard och dojer bokstavligt i fontanellen och öppnar upp den igen.
För annars är det ju det, precis som om man ligger mer upprätt och mer på tå, så är ju benen lättare att skicka.
Tillgängliga, helt enkelt.
Du ligger lite mer ihopkurad och tyngre på fötterna.
Jänkarna snackar mycket om sit down on your punches. De vill sätta lite tyngd i marken för att kunna rotera genom höften med lite understöd, och då kan man slå hårt. Ligger du lätt på tå, så kan man slå snabbt. Man kan också vara lättillgänglig med sparkarna, men man öppnar upp sin buk och man ger tillgång till höfterna för brottning.
Precis.
I MMA, om du kollar på Ally Aquinta till exempel, när han mötte Nurmagomedov, då gick han fruktansvärt lågt med händerna och valde att se ut som ett troll i ansiktet av alla jabbar, för han var mycket räddare för Khabibs nedtagningar. Och det är ju den stora grejen med att ha händerna lågt. Du har ju lättare att skydda dina höfter och ben om någon går på single legs, double legs eller försöker liksom skjuta high crotches. Krasst sagt, attackerar dig brottningsmässigt från naveln och neråt. Har du armar emellan, försvarar du det bättre.
Sen får man också lyfta att ibland kan det vara svårare för motståndaren att se slagen när de kommer nerifrån. Underifrån också. Så man ligger lågt med händerna, så kan motståndarna ha svårare att se slagen komma. Men som vi märker här, nu har vi...
Rätt brett.
Det är rätt brett, fördelar och nackdelar på båda sidor.
Det är inte ett svar som är det är bra alternativt dåligt.
Nej, verkligen inte.
Miljö, motstånd, vem möter du? Vad är de benägna att göra? Vad vet du om dem? Vad vill du själv göra? Rätt mycket variabler. Alltså det är skitbra att se ut som Quiet Chan Kane i legenden också och bara säga I have no wish to fight, eller Steven Seagal, beroende om du möter någon som faktiskt är rädd för det.
Mm. Ja. Felix, hoppas du fick svar på din fråga. Det var en bra fråga som öppnar upp väldigt många tolkningar och mycket, mycket tanke bakom det. Det var allt för den här gången, kort och gott, kära lyssnare. Och som vanligt, alla era tittarfrågor uppskattas jättemycket.
Era lyssnarfrågor uppskattas ännu mer.
Ja, precis, precis. Vi hinner inte besvara alla och hinner inte besvara alla personligen ibland, även när ni skriver mitt under veckan, så är det lite svårt. För det är många, men vi gör vårt bästa och vi tar med det till podden när det är bra frågor. Kort och gott. Nästa vecka är ju då UFC Sverigeveckan, så vi kommer lägga allt krut på den. Så skicka in hur mycket frågor som helst. Följ oss gärna på Instagram. Jag kommer göra så här under den veckan, för jag kommer själv att befinna mig på både, om det nu är öppen träning och lite mediedag, så följ gärna mig på Lidvaj på min Instagram också, för jag kommer livea ganska mycket från min Instagram under den veckan. Följ med Matpodden också och håller uppdaterad om allt som händer och pågår, och se lite pingismatcher med Jycken Cederblad.
Yes. Yes.
För det dyker också upp. Men som gott, för den här gången, tack så jättemycket. Ha en bra vecka och ladda upp ordentligt, för om en vecka då är det UFC Sweden om 2 veckor.
Oj, oj, oj. Boom. Det var en boom rebus. Tja.
Där har vi det. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.